TP-test. Ett mätsystem för både proffs och gemene man som jag tänkte förklara snart. Och det är ett mätverktyg som kan användas både av avancerade och av medelmåttiga eller normala användare. Jag tänkte börja med lite bakgrund här. TP-test mäter då alltså utgående och inkommande TCP-genomströmningshastighet. Samt svarstider, paketförluster och så UDP-genomströmning då. Och för de som vet vad TCP- och UDP-protokollen är, så är ju TCP det protokoll som används i de flesta normala internettjänster som mail, FTP, webb och liknande. Och UDP används mera för till exempel DNS, som Hasse pratade om, för olika realtids streamande tjänster, RTSP, såna här video- och ljudstreamande tjänster då. Och båda sakerna är intressanta att mäta. Med UDP så kan man även mäta, som sagt, svarstider, det som ofta kallas ping i dagligt tal, och paketförluster. Och jag är inte riktigt säker på vilken nivå jag ska lägga mig här när jag pratar om TP-test, för att det är ju ganska... Antingen måste man gå in och förklara TCP och UDP ganska detaljerat, eller så kan man bara hoppa över det och försöka köra vidare ändå. Jag tänkte nog köra lite, hoppa över det lite, precis. Men genomströmning tänkte jag förklara. Och genomströmning är då från punkt A till punkt B mellan alla delnät som man kan passera. För att på nätet så är det ofta så att det är många. Man har en kund A, och så har man kanske en kund B, och de är kunder hos varsin ISP. Sen kan det finnas flera olika ISP:er emellan då som trafiken går igenom. Trafiken går oftast via många hopp, och den svagaste länken i hela kedjan är den som avgör hur stor den högsta hastigheten från A till B maximalt då kan bli. Och det där är många som inte riktigt förstår. De tror att om de har en accesshastighet på 2 megabit, så förstår de inte varför de inte kan få 2 megabit till B. Men B kan ju ha 1 megabit, eller på vägen så kan det vara länken mellan ISP 1 och ISP 2 som är 8 megabit där. Den delas kanske av väldigt många kunder till ISP 1 och ISP 2. Och då får ju inte varje enskild kund då 2 megabit, eller en ens. Så att genomströmning mäts alltså från mellan ändpunkterna, och det är viktigt att komma ihåg. Så här kan det ofta se ut idag då, att det är olika kunder som har accesshastigheter på kanske 2 megabit, och sen delar de på en gemensam sån här trunkförbindelse till sin ISP. Eller ja, det är ISPs nät då, men de delar i alla fall på en gemensam kanske 4 megabits förbindelse, vilket innebär att om alla sitter och kör samtidigt så kan de få max då 4 delat på 5 kunder, det vill säga 0,8 megabit. Och sen har de då kanske, om de ska kontakta B där, fortfarande den där 1 megabits begränsning i andra änden. Så att här vet man inte riktigt vad genomströmningen blir. Det beror på hur många kunder som sitter och kör samtidigt där. Lite historik då. TP-test, eller det togs fram en första version på initiativ från Peter Lötberg och IT-kommissionen och Jan Berner. Så tog Hans Nesten fram TP-test 0.97. På uppdrag av IT-kommissionen då. Och TP-test 0.97, det var ett ganska tekniskt program. Det var en typisk Unix-applikation som hade bara kommandoradsbaserat interface då. Man fick skriva allting i textmod. Jag kan ju... Nu ska jag se. Så det såg ut. Så här såg det ut när man körde det. Och det är, som sagt, det är lite tekniskt då. Att ja, det är inte så användarvänligt med bara text. Även om det är helt korrekt och ger rätt resultat, så är det inte så kul att se på kanske. Här då skriver man TP-test och så ger man massa parametrar som säger hur testet ska gå till och mot vilken server. Och sen får man ett resultat då. Si och så lång tid tog det att skicka, och den överföringshastigheten fick vi. Och här är svarstiderna då mot servern man testade mot. 2001 så fick då jag ett uppdrag från IT-kommissionen att ta fram TP-test 1.0. Och Johan Irén på Autonomica hjälpte till med protokolldesign och lite allmän planering. Och som man kallar då, så det största målet var att göra en blink- och lysklient för Windows. Och det är alltså blink och lys, det är hans ord på att den är mer användarvänlig än vad Unix-versionen var. Vi la också in en master-server-funktion och gjorde klient-server-protokollet gjorde vi om, gjorde det textbaserat, men det kanske inte är lika intressant. Blink och lys-klienten såg ut så här. Det var första TP-testen då. Inte så här jättesnygg grafik kanske, men i alla fall klickbara knappar. Man trycker på start, så startar en sändning och mottagning och gör flera olika deltester mot en server. Och sen så rapporterar den vilken högsta sänd- och mottagningshastigheten har fått. Sen kunde man även gå in i avancerat läge här och göra mer avancerade tester med dubbelriktad, alltså full duplexkommunikation när man fick svarstider och sånt rapporterade. Tyvärr så var den där knappen alldeles för tillgänglig. Och det var alldeles för många användare som gick i avancerat läge utan att ha någon som helst koll på vad de höll på med. Och så gjorde de tester och förstod inte resultaten och så fick vi massor av support. Så att i senare versioner så har vi gömt den där funktionen lite bättre i menyerna. Vi la också till en master server-funktion för att göra det enklare för folk. Tidigare så var man ju tvungen att veta då vilken server man testade mot, vilken TP-test-server. För att göra det lite enklare då för folk som skulle köra den här Windows-klienten så la vi till en master server-funktion. Och satte vi upp en server som heter testledare, som är master servern då. Och när en kund ska testa med en klient, då fungerar det så att klienten kopplar först upp sig mot master servern, mot testledaren här. Och så säger den, hej, jag vill ha en lista på alla testservrar som finns idag. Masterservern svarar då med en lista här. Vi har en som heter referens.sth.ipperformance.se. Och så har vi en till och så har vi en till och så vidare. Så det kommer en lång lista med adresser till giltiga TP-testservrar till klienten. Klienten väljer då sen ut en av dem. Och i det här fallet, vi har kört som standard med att den väljer den första servern i listan. Om inte då den som kör klienten klickar på någon annan och väljer någon annan specifikt. Men kör man bara start i standardläge, då väljer den första servern. Så utför den ett test mot den. Och det där gör då att folk behöver inte själva ställa in vilken server de kör mot. Utan man kan ha ett helt automatiserat förfarande. Där de bara trycker på en knapp så startas testet. 2001 då så skrev SP, eller SP fick i uppdrag av IT-kommissionen att testa TP-test och se om den mätte rätt. Och de kom fram till att resultaten stämde väldigt väl överens då med den verkliga prestandan. Och det var ju ganska kul och vi har ju ändrat en hel del TP-test sedan dess. Så att man kan inte säkert säga att den här rapporten fortfarande är giltig, alltså att den är applicerbar på dagens TP-test. Men mätmetoden har inte ändrats i grunden. Så att förmodligen så är den det. Men jag ska inte svära på det. Och det gäller bara TP-test 1.0 då, som bara hade UDP-mätningar. Sen har vi infört TCP-mätningar också som vi kommer att se här. 2001-2002 då så tar vi fram TP-test 2.0. Och TP-test 2.0 innehåller lite säkerhetsfixar som internetoperatörerna ville ha. Eller ja, som de tipsade oss om snarare. Vi vill också ha dem. Som bland annat förhindrar att man kan göra så kallade DOS-attacker med hjälp av en TP-test-server. För tidigare så var protokollet lite dumt och man kunde eventuellt lura en TP-test-server att starta ett test mot någon stackare som egentligen inte var inblandad genom att förfalska sin avsända IP-adress när man kontaktade servern. Och det är lite avancerat, de som är bra på säkerhet förstår kanske vad jag menar, men vi har i alla fall lagt in en fix för det nu i TP-test 2.0. och senare versioner. Och vi la också in nattstöd, för det var många som försökte testa bakom brandväggar och bakom network address translation, alltså privata, de kör med privata IP-nummer bakom en burk som översätter deras IP-nummer ut till internet. Det är ganska vanligt idag. Och sådana här bredbandsrotrar och grejer som man köper på närmaste PC-affär och installerar på sin internetanslutning, de kör ofta natt. Och det gör att en del tjänster inte fungerar. Och då måste man öppna den här nattrouten så att kommunikationen går igenom innan man kan börja testa. Det introducerade vi i 2.0. Och ungefär samtidigt så gjorde Cell Network i Danmark en dansk version av TB-test åt Danska Telestyrelsen. Tyvärr då baserad på version 1.0. För de hade inte riktigt kollat med oss hur långt vi hade kommit i vår utveckling. Och den såg då ut så där. målhastigheten. Ja. Det var i stort sett samma sak som 1.0, bara det att de gjorde om utseendet på den lite grann. Och där finns ett par URL:er också om man vill kolla upp det på nätet. TSD.dk är danska telestyrelsen. Och internetkvalitetsguide.dk, det är deras sajt som de har gjort för TP-test. Q1 2002. Då kommer Konsumentverket med i samarbetet om TP-test. Och I-stiftelsen och Konsumentverket ingår i styrgruppen som vi skapar för att planera för TP-test framtida utveckling. Och jag tar fram TP-test 2.01 på uppdrag av I-stiftelsen. Det står väldigt mycket Ragnar Lönngate roll här och jag har tänkt ändra det. Jag har klippt och klistrat lite, men eftersom det här redan är inskickat så skulle det se konstigt ut om det såg annorlunda ut här. Kommer jag fram till. 2.0 ser ut så där. Och den är ju betydligt mer avancerad än 1.0. Just på grund av att vi har infört TCP-mätningar så har vi behövt ha mycket mera resultatrutor här. Och vi har också infört en annan sak. Alltså här ser man då för TCP, sändning och mottagning, högsta hastigheten man har fått. UDP, sändning och mottagning, högsta hastigheterna. Sen har vi också infört en annan liten grej, tillgänglig bandbredd. Som blev lite omdebatterad. Och det visste vi att den skulle bli, men vi tyckte det var en kul grej. Så vi hade med den i alla fall. Och den, där kan man ju diskutera lite. Men det är ett mått på, kan man säga, hur stor överbokningsgrad man eventuellt har på sin anslutning. Det är ju så att vi tar då TCP, bästa TCP-värdet och delat med bästa UDP-värdet. Och ofta så är det så att när man skickar data med hjälp av TCP, då delar alla TCP-förbindelser som delar på samma kapacitet, samma fysiska lina. De tar lika mycket bandbredd var. Så att om vi har en 1 megabitsanslutning och så är det kanske 5 personer som delar på den, då kommer de att få ungefär 200 kilobit var. För att deras TCP-anslutningar som de har, som om de till exempel laddar hem en webbsida eller vad det nu kan vara, de kommer att känna av. De försöker då använda hela 1 megabit bandbredden. Men då blir det massa paketförluster för att det blir överbelastning på linan. Då kommer varje sån här TCP-förbindelse att känna av att oj, här blir det massa paketförluster. Och så sänker de sin hastighet så att de anpassar sig till varandra. Och alla får då ungefär lika mycket. Så TCP är ett väldigt snällt protokoll som uppför sig väl på nätet. Och ser till att utnyttja den existerande kapaciteten så väl som möjligt. Och det gör då att är man 5 på en lina som har 1 megabits kapacitet, då får man ungefär 200 kilobit om man kör ett TCP-koppel, en TCP-anslutning. Kör man däremot UDP, då finns det inga sådana kontroller. Det vill säga att om du har 4 personer som sitter på, eller då har de här 5 personerna som sitter på en 1 megabits anslutning, som kör, där 4 stycken kör TCP och en kör UDP, då kan det bli så att han som kör UDP, han får i stort sett all bandbredd, de andra får ingenting. För att UDP, den bara smackar på med paket. TCP-kopplarna känner av det. Oj, 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 här är mycket paketförluster för det är alldeles för mycket som går på den här linan. Ja, då backar vi. Då sänker vi överföringshastigheten. Och sen sänker de och sänker de och sänker de. Och UDP-överföringen tar all kapacitet. Därför är det viktigt, som till exempel Patrik Fällström sa i ett tidigare anförande här, att man fixar in så kallad congestion control. Alltså att när man kör UDP, så måste man se till att ens UDP-kommunikation tar lite lugnt om det börjar bli överbelastat på linan. Och det här använder vi då i TP-test. Vi kör alltså en UDP-överföring så fort det någonsin går. För att se hur högsta möjliga prestanda ser ut på anslutningen. Och ofta så innebär det att man får se anslutningshastigheten för kunden. Det vill säga accesshastigheten. Så att vi har en bredbandsbolagets kund som sitter på 10 megabit. Och så gör han ett TP-test mot en server. Kör han ett UDP-test, då kan han få uppåt 10 megabit. Kör han ett TCP-test, då kan han få lägre då, beroende på hur mycket total extern kapacitet bredbandsbolaget har. Men kanske inte upp till 10 megabit. Och så där ser det ut på många ställen då, att man får lite högre eller mycket högre beroende på hur operatören har gjort UDP-prestanda. i och med att just UDP-prestanda tränger undan allt annat. Vi använder det då för att ge användaren ett litet mått på hur pass överbokad hans anslutning var. Om vi har en användare som har köpt en 1 megabits lina och som får kanske ungefär 1 megabit eller drygt 1 megabit i UDP-prestanda. Men när han ska hämta hem webbsidor så går det bara 100 kilobit. Då har inte han riktigt fått vad han betalat för, tycker han. Och det tycker vi också. Och det kan ju då bero på att operatören har överbokat ganska hårt. Så att det är väldigt många användare som delar på den där 1 megabits linan. Och därför så inför vi det här värdet. Så då kommer han alltså se här att TCP då, som är 100 kilobit, delat med UDP som är 1 megabit, det vill säga 10 gånger större. Det blir 0,1 och då får han 10% i den här rutan, står det. Och det innebär då att han har bara 10% av den bandbredd han får när den teoretiska maxbandbredden han skulle kunna få. Ja, det var det då. Det där har blivit lite omdebatterat, för att TCP-testerna är ganska momentana. De värdena kan variera ganska mycket beroende på punktbelastning och sådär. Så att man ska vara lite försiktig med att läsa ut för mycket av det där. Och när man testar så ska man alltid göra många tester och få någon slags helhetsbild av hur det ser ut innan man bestämmer sig för att ens anslutning är bra eller dåligt. Och där har vi haft mycket jobb med att informera folk om så att de förstår exakt vad som händer. Men vi ser ju lite TP-test också som en utbildningsfråga. Oj, gjorde jag nu. Ja. Det är en utbildningsgrej. Alltså vi utbildar folk i hur nätet fungerar, vad de kan förvänta sig av sina anslutningar. Vi införde också i TP-test 2.01 ett statistikrapporteringssystem. När man startade det, 2.01 och 2.03, så fick man en sån här liten ruta där det står hjälp oss att samla statistik. Och det är då för att statistikuppgifter som innehåller IP-nummer, det kan anses vara personuppgifter. Och Konsumentverket och I-stiftelsen ville då inte bli anklagade för att inte följa personuppgiftslagen. Så att vi la upp en ruta här och bad folk att dela med sig av sina resultat, testresultat de fick när de testade. Och gjorde de det, klickade de i ja då, så rapporterades testresultaten och testparametrarna in till vår server efter att testet hade genomförts. Och det där har, ja, de där, vi har fått en del statistik och vi har hållit på och tittat på den och sådär. Men det är väldigt svårt att utläsa någonting av den, för att vi vet inte exakt vilka anslutningar folk sitter på. Och vi har försökt spåra IP-numren som folk har testat ifrån då till och försökt relatera det till olika typer av anslutningar hos olika operatörer. Men det är, man kan aldrig få det 100% säkert om man inte frågar operatörerna själva, vilket vi har gjort. Men inte fått svar från speciellt många. Så att vi kommer förmodligen göra en ny sån här runda med statistik TP-test. Men då kommer det bli en testgrupp som kör det istället. Och inte alla möjliga. Så att man har lite mer koll på vad de har för anslutningar och hos vilken operatör. 2002 då. Så det är jag igen som tar fram TP-test 2.02 och 2.03. Och det är lite mera små fixar i framförallt Windows-klienten. Och samtidigt så kommer Post- och telestyrelsen med i projektet då. Så att då är det alltså tre organisationer som stöder och finansierar det. Och jag, Gatorhole då, som utvecklar. Och sen nu i slutet på 2002 här så har vi tagit fram precis TP-test 3.0. Där har vi också gjort en Mac-klient för Mac OS 9X. Och det är 3Tag, Hans Gren, som har gjort den. Och vi har lanserat allting som öppen källkod på SourceForge. Som är en väldigt stor öppen källkodssajt på nätet. De har 40 000 projekt och tror jag 500 000 ungefär registrerade utvecklare där. Och det är väldigt många stora projekt som ligger där också. Alltså stora välanvända mjukvaror som körs på i olika internetsammanhang. Vi har gjort en plattformsoberoende testmotor. Vi har alltså tagit testlogiken och separerat den från den plattformsberoende kommunikationskoden. Så att vi har fått en helt plattformsoberoende testmotor som kan implementeras på en mängd olika system. Och sen har vi gjort en ny blink- och lysklient för macOS. Och så har vi numera då stöd för lite fler plattformar. Vi har Windows 32, det vill säga 95, 98, 2000, NTXP. Och så har vi olika Unixar då. Och så har vi macOS. Och det fina med öppen källkoden, lanseringen då, är att vi hoppas få in lite fler utvecklare som bidrar till det här. Och testmotorn gör också att det blir mycket enklare för andra utvecklare att ta till sig systemet och programmet och skriva egna testklienter och servrar. Och det är mycket kvar att göra, det är det ju absolut. Det som vi har släppt nu, det är bara ett ramverk för vad man kan, någonting man kan bygga vidare på. Men det går att göra väldigt mycket och det är väldigt intressant faktiskt. Vi har fått en del intresse också, men det är inte så många utvecklare som har hört av sig än. Men det är många som har laddat ner källkoden och sitter hemma och förmodligen sitter och testar den. Jo, sen då lite problem som vi har sett. TCP-IP-stackarna i olika operativsystem, de kan vara varierande kvalitet och ha olika prestanda. Vi har sett till exempel att Windows TCP-IP-stacken verkar lite dålig på att sända faktiskt. Och det ser man om man till exempel kör en FTP-överföring mellan en Windows-maskin och en Unix-dator. Då ser du det att så fort du försöker sända från Windows-datorn får du lite sämre prestanda. Det är ganska intressant. Jag vet inte vad det beror på, men jag har inte lyckats komma runt det på något sätt. Mottagning däremot går helt okej, men sändningen faktiskt är lite sämre. Vi har också sett vi har paketfragmentering med olika paketstorlekar. Där har vi då TP-test av idag. När man gör ett automattest så försöker den hålla paketen under 1500 bytes. Eller den försökte hålla paketen under 1500 bytes. För att de inte ska fragmenteras när de går över ett internet som är väldigt vanligt transmissionsmedium. Det var ju bra, men tyvärr så var det en del som körde PPP över internet och hade en maximal paketstorlek på 1420 tror jag det är, något sånt. Så att de klagade då, för de fick sämre prestanda för deras paket fragmenterades. Ja, då satte vi ner det där till 1400 bytes är det nu. Så där kan man hålla på i all evighet då, beroende på hur många man vill vara snäll mot. Det vill säga, det finns ju massa olika tekniker som har olika varierande maximal paketstorlek. Men vi via 1400 bytes får vi nog stanna vid, för annars så blir det ohållbart om vi går ännu längre ner. Sen har vi brandväggar och andra typer av filter som stör och som genererar framförallt supportfrågor till oss. För att folk förstår inte varför det inte fungerar, varför de inte kan testa när det är en brandvägg eller en nattlösning eller något som ligger och spärrar. Nattlösningarna har vi då byggt in stöd för, men brandväggar är ofta spärrade för de spärrar alla möjliga portar som de inte känner igen. Och så blir det en massa såna här panikloggar och så hjälp till någon som försöker hacka mig när de har kört TP-test. Låg kunskap hos slutanvändarna. Det där är ju generellt, alltså det här är svårt. Det är inte någon nedvärdering av slutanvändarna egentligen, utan det är snarare så att kunskapen är för låg hos de flesta. Det är svårt att mäta bandbredd. Alltså många proffs som misslyckas med att tolka resultaten från TP-test. De förstår inte riktigt vad de har mätt helt enkelt. Eller de mäter för få gånger för att få tillförlitliga resultat. Vi brukar säga att man måste mäta många gånger över en längre tidsperiod för att ha någon aning om vad man egentligen pratar om. Ett enda test är väldigt svårt att utläsa någonting ifrån, för det kan vara en tillfällighet som gör att man får de resultat man får. Och TCP-mätningarna är speciellt svåra då, för att de varierar ganska mycket beroende på dagsform hos den anslutning man sitter på och liknande. UDP-mätningarna också, de kräver också mycket kunskap hos testaren, för de är, om du bara gör en enda UDP-mätning i avancerat läge, då måste du, om du försöker använda det för att lista ut vilken maximal prestanda din anslutning har, det är jättebra, det kan man göra, men då måste man tänka på att du kan trycka igenom mycket mer UDP än du normalt sett kan trycka igenom TCP. Så att vad är det egentligen man vill mäta då? Är det accesshastigheten eller är det den faktiska surfhastigheten man har? Och ja, vid vilken gräns, hur mycket paketförluster ska man tolerera innan man anser att man har mätt liksom den hastighet man har? Det är inte lätt helt enkelt. De här standardtesterna vi har gjort, som när man bara trycker på start i TP-test, de gör en mängd antaganden om vad man vill mäta för någonting. Och de har massa förinställda värden som de stannar vid. De säger att när paketförlusten är så här stora, då fortsätter vi inte mäta, för då är det ingen idé längre. Och då har vi uppnått högsta möjliga hastigheten och sådär. Och det där är massa olika parametrar som vi har kommit fram till efter att ha testat mycket då. Och det kan vara väldigt svårt för folk som inte har testat väldigt mycket att inse var de gränserna ligger någonstans. Vad kommer hända med TP-test framöver? Vi har då gjort en liten styrgrupp, skapat en liten styrgrupp som försöker få TP-test att leva vidare och utvecklas och bli bättre. Och det är Post- och telestyrelsen, Konsumentverket i stiftelsen och ett par extra personer som är med i den. Och vi hoppas då på att ett aktivt nationellt och internationellt deltagande vad gäller vidareutveckling av TP-test i open source-miljön. Och sen så har vi då planer också på att skapa en gemensam öppen plattform för olika typer av internettester. I-stiftelsen håller på att upphandla ett DNS-test. Och man skulle kunna förmodligen lägga massa olika typer av tester under ett gemensamt tak, ett gemensamt varumärke. Och på så sätt få det mer känt. Och även om det inte kanske finns tekniska beröringspunkter mellan alla typer av tester man kan komma på att göra, så kan det löna sig att ha allting under ett namn. Vi är intresserade av alla möjliga förslag på tester som man kan genomföra. Tester av olika internetapplikationer, tjänster och liknande. Och även då som sagt vidareutveckling av TP-test. Alla som vill bidra till det får gärna höra av sig. Oavsett om det gäller att sätta upp servrar eller hjälpa till med dokumentation eller vidareutveckling. För nu som sagt så är det open source. Så nu börjar det bli ideellt arbete av det hela. Och då är det svårt för mig att lägga 100% av min tid på det. Men det är kul. Där har ni styrgruppsadressen. Adressen till styrgruppen för TP-test. Ja, här är lite fler adresser. Vi har då en svensk informationssajt som heter tptest.is.se. Och där finns också ett användarforum idag då, där folk kan ställa frågor och besvara frågor också. Vi satsar lite mer på att folk ska hjälpa varandra och att det ska bli en mer kollaborativ sak hädanefter då, än att allting kommer uppifrån. Mer gräsrotsengagemang. Vi har en projektsajt på SourceForge med lite information om projektet, och så har vi en projektsida där då. Ja, det var väl det mesta tror jag.